Jag tror att ni ska se de fantastiska möjligheter som Gud har gett er här. Med relation till människor, med relation till nästa generation, till varandra och till samhället runt omkring. Det är helt unikt. Så var rädda om det. Hörrni, jag har tänkt att jag ska ha en inledning. Jag har ju börjat på den, men jag ska fortsätta ett tag till. Sen ska jag läsa ett bibelord från Jeremia. Och så har jag några tankar jag vill knyta an till det bibelordet. Men först min inledning, och nu är ju mitt perspektiv Stockholm. Vi bor i Sollentuna. Stockholm idag, den större regionen, där bor 20% av Sveriges befolkning. 10% ungefär finns i staden Stockholm, inne i centrum. 30% av invånarna i Stockholm, i större Stockholm, är födda utomlands eller födda av två föräldrar som inte är svenska. 17% av invånarna kommer från ett utomeuropeiskt land. Det vill säga har inte Västeuropa eller Europa eller USA som bakgrund. De är afrikaner eller asiater. De kommer ifrån någon av de här länderna som är så långt bort ifrån oss när det gäller kultur, tänkande, alltihopa. Vi lever i en folkvandring som aldrig tidigare har skådats av mänskligheten. Och det är klart, när man kommer till Fiskebäck så är det kanske inte lika tydligt. Men eftersom ni arbetar runt omkring i Göteborg, rör er i en stad som också är präglad av hela den här processen, så tror jag ändå det är riktigt att säga att det som just nu händer i vår värld har aldrig tidigare hänt. Det är en folkomflyttning. Aldrig någonsin har så många människor samtidigt lämnat platsen där de föddes för att flytta in i en annan kultur, en okänd kultur, och aldrig mer återvända hem. Det där gör någonting med människor som är med om själva den processen. Men det gör också något med oss som har de här omkring oss. Och det gör någonting med hela det samhälle vi lever i. Aldrig någonsin förr, tror jag är inte säker på att man kan säga det, men jag tror det, aldrig någonsin förr har så många människor på kort tid ändrat sitt levnadssätt, sina värderingar och sitt beteende. Och om man ska se en liknande process i vår historia, då måste man kanske gå 1000 år bakåt i tiden till den process då Sverige kristnades. Det går otroligt fort. Aldrig förr har förändringen inom människor varit så snabb som den är nu. Och det tror jag många av er kan verifiera bara genom att tänka på hur ni själv har förändrats. Hur värderingarna ni har förändrats. Hur en del av det sätt vi lever och anser att man ska leva på har förändrats. Och hur vårt beteende förändras. Det är en enorm process som pågår. Förra året växte Stockholm med 70 000 invånare. Det är som om hela Jönköping flyttade in i Stockholm. Kan ni tänka er vad som händer? Det kallas urbanisering. Stockholm, även Göteborg, är ju de städer i Europa som växer allra snabbast. Folk flyttar in. Det som händer då är att man får väldigt många människor på en ganska liten yta. Vi kommer nära varandra även om vi inte ens vill det. Dessutom ökar ju mångfalden. Folk tänker olika, eller som man ibland tänker, hur tänker folk? De är inte som jag. Och dessutom har man dem alldeles in på sig i huset intill. Mångfalden ökar. Det som också händer är att produktiviteten ökar. Men det kostar på. Jag vill bara väcka den tanken, ge den till dig. Vi lever i en tid då saker förändras med en högre hastighet än någonsin förr. Och i större omfattning än någonsin förr. Och det påverkar oss allesammans. Hur ska man förhålla sig? Det är nu jag skulle vilja läsa från Jeremia. Jeremia kapitel 29, vers 4-7 och vers 11. Jeremia kapitel 29, vers 4-7 och så vers 11. Så säger Herren Sebaot, Israels Gud, till alla de deporterade som han fört bort från Jerusalem till Babylonien. Bygg er hus och bo i dem. Plantera trädgårdar och ät frukten av dem. Ta er hustrur och avla söner och döttrar. Ta hustrur åt era söner och ge era döttrar åt män, så att de föder söner och döttrar. Bli fler där, inte färre. Gör allt för att den stad jag har deporterat er till ska blomstra, och be till Herren för den. Ty dess välgång är er välgång. Och så vers 11. Jag vet vilka avsikter jag har med er, säger Herren. Välgång, inte olycka. Jag ska ge er en framtid och ett hopp. Avstånd i tid är ju 3000 år eller någonting liknande. Mellan de här människorna, den situation de befann sig i, och oss. Men man var deporterad. Man hade mot sin vilja ryckts upp från den plats där man bodde, från alla de relationer man tog för självklart, från den kultur man var van vid. Och så hade man flyttats in i någonting som man bara upplevde främmande. Detta är inte mitt. Det här är inte vi. De gör inte som vi tycker och tänker. Hur ska man förhålla sig i en sån värld? Och då skriver Jeremia några ord som jag tror att man mycket väl kan ta till sig precis i den process vi befinner oss i. Både som land, men också som enskild och framförallt som kristen. Och så säger Gud till ett folk som ser en massa förändringar och en kultur som de inte vet om de ska gilla eller inte. Vad ska vi göra? Då säger Gud till dem, sök den stadens bästa. Det är en god tanke. Nu har jag några saker jag skulle vilja säga kring det här bibelordet. Och det första jag tror man ska ha med sig i alla de här processerna av förändring och utveckling och utmaning, det är det som Gud säger. Jag vet vilka avsikter jag har för er. Eller med andra ord, glöm inte att Gud har en tanke för dig och för ditt liv. Tappa inte bort att Gud faktiskt har en avsikt med just dig. Det finns en plan för ditt liv. Och i tider av förändring, när allt man tycker är känt, bekant och vant, när det förändras, så är det lätt att förlora fotfästet. Och då säger Gud, det finns en avsikt med ditt liv. Tappa inte den. Jag tror att alla människor håller med om att man är en del av någon sorts större historia. Man är en del av en familj. Och kommer man till Fiskebäck så är man en del av en sorts sociologi. Här vet jag, när jag var ute på någon av öarna, när de pratade om någon så sa man, det är Hanses pojk. Och så visste alla precis i vilket sammanhang han fanns. Vi är släkt med varandra, vi relaterar till varandra. Andra är ju en del av en sorts yrkesprocess. Man finns på Volvo eller Ericsson. Och man läser sitt liv i förhållande till kanske större ekonomiska händelser, förändringar. Jag tror att alla människor ser sig själva som en del av någonting större. Och det man tänker när man är kristen, det är att jag är en del av något större. Och det större jag är en del av, det är Gud. Det finns ett du någonstans runt omkring som jag förhåller mig till. Det är inte bara jag som tänker, det finns någon annan som tänker. Det är inte bara jag som talar, det finns någon annan som talar. Det finns någon som lyssnar till mig och någon som talar in i mitt liv. Det som händer när människor sekulariseras, det är ju att detta du inte längre är ett du, utan det blir ett det. Det finns ingen du där ute, det är bara ett det. Det är materia, det är ting, det är lagar. Och den enda röst som hörs, det blir min. Och ingen talar in i mitt liv, för det är tyst. När sekulariseringen gör det som tidigare var ett du till ett det, så händer ju något med människor. Och det Gud säger in till folket som sitter i en omständighet de inte har valt själva, det är: glöm inte att det alltid finns ett du. Jag vet vilken avsikt jag har för dig. Och om jag kunde få tala tro in i er, så skulle jag vilja göra det. Det är ju precis det här man ständigt försöker få tag i, hålla fast i och förnya om och om igen. Det finns någon, ett du där ute, som har tänkt på mig, även om jag inte riktigt alltid vet vad den tanken innebär. Och som har en avsikt med mitt liv. Jag är ingen slump. I de här omständigheterna så finns en tanke. Gud säger detta. Och jag tror att det är saker man behöver säga i tider av stor förändring. När allting rör sig. Gud har en avsikt med dig. En av mina kollegor, en sån här fascinerande kollega inom pingströrelsen, han heter Bengt Fiske. Han är född i Stockholm men har flyttat upp till Örnsköldsvik. Han är någonstans i 65-årsåldern, väldigt speciell person, fantastisk människa. Han har jobbat delar av sitt liv som missionär och han har känt att han skulle vara i Tyskland. Så där har han funnits på lite olika platser. Och när han flyttar till Tyskland så upplever han att han ska till Berlin. För han har läst i någon tidning att i Berlin finns en stor grupp människor som lever helt på sidan av samhället. De lever i missbruk, alternativa levnadssätt, det var punkare, allt möjligt. Och så känner han att Gud säger till honom att jag ska gå till de människorna. Och nu är det som med Bengt Fiske att han, det finns ingen större identifikation mellan honom som person och de här alternativa existenserna. Han dyker upp i ett par jeans uppdragna till naven och en kepp som det står lantmännen på. Han är en lång gänglig man som talar norrländska. Så kommer han till Berlin, letar sig fram till de här människorna som han har känt att Gud har kallat honom till. Och när han kommer dit så inser han, jag vet inte vad jag ska göra. Så han söker sig till sådana där klubbar, men han är helt vilsen i kulturen. Vet inte, men han dyker upp och han kommer tillbaka hela tiden. Och eftersom det är en ganska alternativ gemenskap så kommer ju människor och går. Men efter ett tag så börjar ju några av de här existenserna notera den där långa svensken som står där med lantmännen-kepsen på någon klubb långt efter midnatt i den undre världen i Berlin. Och så går de fram till honom och börjar fråga, vem är du? Ja, säger han, jag är faktiskt pastor. Ja, vad gör du här då? Och då säger han, jag har bara känt att Gud vill att jag ska vara här. Jaha, och vad vill Gud då? Ja, sa Bengt, det är jag inte riktigt säker på. Men de tar emot honom. Och han börjar lära känna människor. Och steg efter steg så kommer den ena efter den andra till honom. Och så säger de till honom, du är ju pastor, nu vill jag prata med dig. Och så kommer den ena efter den andra historien. Och de är ungefär likadana, även om eländet varierar. Och någon säger, du vet, när jag växte upp så blev jag utsatt för sexuella övergrepp av min egen far. Och varje gång det där hände så bad jag till Gud om hjälp. Men jag fick aldrig någon hjälp. Vill du förklara det för mig? Och andra kommer och säger, jag har vuxit upp i ett fosterhem. Ingen har brytt sig om mig. Jag tror ingen kommer ihåg vad jag heter. De ville ha pengarna och de var glada när jag försvann. Och under den processen så bad jag till Gud. Men Gud hörde aldrig min bön. Vill du förklara det för mig? Och den ena efter den andra efter den tredje kommer med precis samma berättelse. Jag bad till Gud, men han hörde aldrig min bön. Och så säger de, och därför tror inte jag. Och när Bengt har hört tillräckligt många berättelser, då klack det till i honom. Och så sa han, plötsligt förstod jag vad jag gjorde bland de där människorna. Det var ju inte bara så att jag åkte dit, utan jag var ju faktiskt ett svar på alla de böner de här barnen, tonåringarna, bad under hela sin förtvivlade uppväxt. Och så kunde jag säga till de här, du bad och jag är svaret på din bön. Och när han sa det så hände det ju någonting också bland många av de här människorna. Och den ena efter den andra började se tillbaka på sitt liv och insåg, jag har inte varit glömd, även om det har varit min upplevelse. Och min bön har inte kommit till döva öron, någon hörde. Och nu är svaret här. Och så lät man döpa sig, markerar övergången från ett gammalt liv in i någonting helt nytt. Jag vet väl, säger Herren, vilka avsikter jag har med dig. Och jag tror att man behöver säga det både om en sån som Bengt Fiske. Livet är ingen slump, det finns en avsikt. Men också för de människor som tänker, jag har bett ett helt liv och aldrig har Gud hört. Det finns en avsikt också med det livet. Det som vi ibland tycker är svårt och bittert kan faktiskt av Gud hanteras på ett helt fantastiskt sätt. Det finns en berättelse i Gamla testamentet om Josef. Han är så dryg. Josef är ju en av 12 bröder. Han är favoriserad av sin far. Saknar social kompetens. Utnyttjar detta mot sina bröder. Han har vissa begåvningar att se sanna saker. Drömma sanndrömmar. Men han har ju ingen förmåga att dela med sig av det på ett konstruktivt sätt. Brorsorna, de är så trötta på den här självgode ynglingen. Och de tänker först att vi får slå ihjäl honom vid lämpligt tillfälle. Det är ju tankar man kan tänka till och med i en kärnfamilj. Nu blir det inte så, utan man säljer honom som slav och tänker äntligen är problemet ur världen. Så kommer hungersnöd och bröderna som inte har tänkt så mycket på brorsan som de gjorde sig av med för väldigt många år sedan. De kommer till Egypten och då visar det sig att den är Josef. Han har klättrat ifrån att vara fängelsekund till att bli någon sorts premiärminister. En enorm utveckling. De känner inte igen honom. Men han känner ju direkt igen sina brorsor. Och så småningom när den här berättelsen går vidare så börjar ju bröderna tänka, när de förstår att det är Josef, vad ska han göra? Och slutsatsen är att det jag har gjort mot andra kommer de göra mot mig. Sårade människor sårar människor, men befriade människor befriar människor. Så de tänker hela tiden att en vacker dag ska han ta betalt av oss. Han kommer att ge igen. Och när Josef förstår att det är så de tänker, då säger han följande fantastiska ord i Första Mosebok kapitel 50. Vers 20. Ni ville mig ont, men Gud har vänt det till något gott. Han ville göra det som nu har skett och därigenom bevara många människor vid liv. Ni tänkte ont om mig, men Gud har vänt det till något gott. Jag vet inte vad du sitter i och vad du tycker är besvärligt och vad du ber om och tänker ingen hör. Och i alla fall får jag inget svar. Men jag skulle vilja säga till dig ifrån Gud själv. Han har en avsikt med ditt liv. Du lever inte i tomme. Det är inte alltid en slump. Och även det som man kan uppleva som ont kan av Gud vändas till något gott. Jag vet väl, säger Herren, vilka avsikter jag har för dig. Ta det till dig. Försök att hela tiden hämta in det i ditt liv. Och tänk till och med att det som är ont kan Gud göra till något gott. Jag vet vilka avsikter jag har. Och så säger han, jag ska ge er en framtid och ett hopp. Det är fantastiska ord. Vad innebär de där orden? Jag ska ge er en framtid och ett hopp. Jag tror att man kan läsa det här bibelordet rent bokstavligt. Lyssna nu, får ni höra vad Gud ger för instruktion. Man kan fundera. Men så här står det. Ta er hustrur och avla söner och döttrar. Bli fler där, inte färre. Ta hustrur åt era söner och era döttrar. Föd fler barn. Gud talar ju om nativiteten. Hur ska man tänka kring de här påståendena? Det är väl detaljerat, kan jag tycka. Att Gud så ogenerat har synpunkter på familjeplaneringen. Ni vet vad det första budet Gud ger människan är, eller hur? Om ni tänker efter, vad är den första befallningen Gud ger till mänskligheten? När han har skapat himmel och jord och så kommer Adam och Eva på plats. Vad är det han säger att de ska? Ja, precis, Marianne. Föröka er och uppfyll jorden. Det är det första kommandot Gud ger människan. För mig måste jag säga att det här väcker väldigt många tankar som jag inte ska gå djupare in på. Men det är klart att det snurrar en del i tanken när man hör Gud säga att nu ska här avlas söner och döttrar. Se till att få dina barn gifta och att de gör ännu fler barn. Gud talar om att här ska det bli fler och inte färre. Alla ni som har barn, ni vet att det kostar en hel del. Det kostar ju ens nattsömn, först när de är små och sen när de blir större. Det kostar en ständiga bekymmer. Man är igång 24/7. Det går ju inte att säga att nu tar vi semester och lämnar våra barn i 4 veckor. Man har ju det där med sig hela tiden. Och jag tänker mig att i detta finns någonting av en gudomlig grundtanke. Du är egentligen skapad för att ditt liv ska gå in i nästa generation. Livets självaste grundtanke är att du lever för att vara till för någon annan. Det är ju det föräldraskap handlar om. Pengar kostar också, mycket pengar. Allt man arbetar för, allt man tänker på, det kretsar ju kring den här frågan. Och då tror jag inte man ska tänka bara biologiska barn. Det finns någonting som har med framtid och med hopp att göra. Och som handlar om att satsa på nästa generation. När man bara börjar tänka på sig själv, sitt, mig, mitt och mina. Då är det som om livet krymper ihop. Men det Gud säger till folket i fångenskap i tider av stor turbulens, det är våga investera i en ny generation. Och det är ju precis vad ni gör här i Fiskebäck. Det är det man kan bli så glad över. Fokus på barn, på ungdomar, på de som ska komma efter. För det har med framtid att göra. Och det har med hopp att göra. Att bli mindre upptagen av sig själv, mindre fokuserad med det som rör mitt och mer upptagen av hur det går för den och för dem och för andra. Och har du inte egna barn så ska jag säga att det finns fullt av människor som du kan leva för. När man väl får tag i att Gud har en tanke, det finns en avsikt med mitt liv, så är ju nästa idé, investera det du har och det du är i andra människor. Den som lever för sin egen skull blir ju i regel allt mer otillfredsställd. Det är en konstig ordning i det. Jag möter ju en hel del seniorer, ni vet. Pensionärer vill de inte säga att de är, men faktum är att de har blivit det. De behöver inte längre arbeta för sin försörjning. de yngre äldre är ju väldigt annorlunda än de äldre äldre. Och om jag har vid något tillfälle, vi gjorde ett utskick, ni vet, till alla som fyllde 65. Det var på vippen att en del begärde utträde ur församlingen. Därför att plötsligt så blev man tilltalad som om man var lite äldre. Och så inser jag att många av de här, nu äntligen när man är 65, ska man göra allt det man har drömt om. Man ska resa, här ska spelas golf. Och så frågar man, kan du tänka dig att vara med och jobba i söndagsskolan? Nej, det går inte, därför att jag reser så regelbundet till varmare trakter. Och det är som att den här nyvunna friheten med ganska gott kapital på fickan, äntligen ska jag få kasta av mig oket. Ni vet, arbetsgivaren har hängt över en, man har varit aktiv, men nu är jag fri. Det där är ju nästan en liten dröm man odlar ibland. Att få göra precis som man själv. Det jag har upptäckt, det är att när man allt för mycket går den vägen, när man bara börjar leva för sig själv, så blir man inte nöjd. Man blir bara mer och mer missnöjd. Men när man säger, jag ställer upp för någon annan, jag tar mig mödan att städa kyrkan, okej, jag är med bland barnen fastän jag tycker jag har gjort mitt, jag gör det där extra som jag kanske inte väljer själv, så ökar någon sorts tillfredsställelse. När mitt liv inte är till för att tillfredsställa mig själv, utan till för att ge kraft in till någon annan som behöver det, så skapar det framtid och det bygger hopp. Och jag tror att det är det du ska höra, att Gud säger till dig. Han har en tanke för ditt liv. Det finns en plan för dig. Men bli inte för upptagen av det som är jag, mig och mitt. Utan tänk istället, för vilken människa kan jag leva? All min erfarenhet, all min kunskap, den ekonomi man med tiden får. Var kan jag investera den så att en ny generation växer till? Ja, jag skulle vilja utmana till det. Tänk inte allt för mycket att äntligen får jag släppa taget. För det finns inte så stor tillfredsställelse i det som man tänker. Om du nu känner dig orolig, så kan jag säga att Gud har ändå lovat att du får vila var sjunde dag. Men det finns inget undantag när man går i pension. Jag har inte hittat det i alla fall. I Guds rike gäller det att hänga i. Och att tänka att fortfarande är jag bärare av nästa generations förutsättningar. Bli fler, inte färre. Lev för andra. Det är ett Guds ord. Och jag tänker att det är ett ord över den här församlingen. Med hela den insats som har gjort genom barn- och ungdomsverksamheten. Jag minns när vi var på kommunkontoret i Älvsborg. Och de visade brottsstatistiken, det här är ju många år sedan. Och man kunde se att i en ganska så stor radie runt kyrkan så hände det mindre kriminella handlingar än fredagkväll. Men när man kom bortåt Hagen till, då blev det sämre. Och när hon som då var chef jobbade med detta, så sa hon, jag tror att det hänger ihop med att Fiskebäcks missionskyrka är öppet på fredagkvällar. Att vara till för någon annan är ju en välsignelse för ett helt samhälle. Att tänka så och fortsätta tänka så. Föröka er, skaffa er barn, lasta på mer bördor, kliv in i ett större försörjningsansvar. Hur mycket orkar vi? En unge till. Ta in en till. Ska vi satsa på Afrika? Ja visst, ta in det med. Men det här blir dyrt, absolut. Men det är det du är till för. Det är det som skapar tro, framtid och hopp. Faktiskt är det så. Gud har en avsikt med dig. Även med det du själv kanske tycker är svårtolkat och svårtytt. Eller bara smärtsamt. Till och med det som är ont kan i Guds ögon bli någonting gott. Tappa aldrig den tanken. Det finns ett du, inte bara ett det. Och det Gud tänker med dig, det är ju faktiskt att du ska fortsätta att plöja ner din tid, dina pengar, dina erfarenheter, alla dina förböner till en massa andra behövande människor som i värsta fall inte ens har vett att säga tack. Hänger ni med? Så varje gång Gud talar framtid och hopp så säger han nästa generation. Nästa generation. Ja, men kan man inte få slappna av? Nej, för i det finns inte framtid och inte hopp. Så rusta för nästa generation. Satsa på fler ungar. Satsa på att möta fler behövande. Våga gå in i sociala projekt. Utmana er själva. Och om du sitter där och tänker, nu har jag gjort allt jag vill. Jag har 2 bilar, jag spelar golf, jag reser långt. Och ändå är jag inte riktigt nöjd. Så kanske det inte är en sak till du behöver. Utan det är någon annan människa som du ska engagera dig i. Det är framtid. Och det ger hopp. Och så det tredje jag vill säga, det är sök den stadens bästa. Dess välgång är er välgång. Allt som överhuvudtaget finns i samhället finns i Philadelphia. Där jag jobbar. All den vilsenhet kring relationer, sexuell identitet, allt trassel kring ekonomi, all typ av förskingring, alla typer av relationskollapser, allt det finns ju också mitt i församlingen. Och ibland har jag tänkt, vad ska jag göra? Och jag har ännu mer tänkt, vad ska jag tycka? För det är ju vad folk frågar. Vad tycker du om det här? Och man kan känna sig ganska trött emellanåt. Och så har jag tänkt, för min egen del, och möjligen är det nu en undanflykt, men jag har i alla fall tänkt att jag kanske inte måste ha en åsikt om allt. För jag är inte kompetent nog till det. Men jag finns där för att välsigna människor. Det är min uppgift. Be för människor. Be för staden. Till dess välgång är min välgång. Det finns någon sorts symbios mellan samhälle och församling som man ibland kan kämpa med och streta mot. Men då tänker jag, vad är vår roll i detta? Det är inte alltid att behöva ta ställning. Jag tänker att min roll är framförallt att försöka förbli Guds representant. Och min kallelse är att välsigna. Abraham får ju en kallelse av Gud. Och när Gud säger till Abraham, gå ut ur ditt folk, bort från ditt land och din, så ska jag visa dig en plats. Och jag ska välsigna dig. Och genom dig ska jag välsigna alla folk. Jag tror att det är en kallelse som också vi har. Att förbli en gudomlig välsignelse. Jag har tänkt så här. Jag tillhör de som inte kommer att kunna bekräfta allt. Jag tror att det till och med skulle vara fel. Men när jag möter allt det här i församlingen så säger jag, jag kan inte bekräfta detta. Men jag kan innesluta det. Jag tänker inte utesluta. Jag kan innesluta detta. Betyder inte att jag bekräftar allt som människor går igenom. Hur skulle man kunna göra det? I alla fall inte i Guds namn. Men jag kan säga, jag ska be för dig. Jag ska söka Guds vilja över ditt liv. Jag vill välsigna dig hur det än ser ut nu. Jag kommer inte bekräfta det här. Jag har ibland tänkt, så är det ju precis i alla familjer. Man har ju sina barn. Och de gör inte alltid det jag har tänkt. Väldigt ofta. Men inte alltid. Och man kan ju inte bekräfta allt som händer. Men man innesluter i alla fall. Eller hur? Och kanske särskilt när det är stretigt och svårt. Jag tänker att det Jeremia som profet säger till församlingen. Det är, se till att söka den stadens bästa. Där ni finns. För det finns en koppling mellan det som händer. Min tolkning har varit att inte alltid tycka om allt. Jag behöver inte ha en åsikt. Jag måste inte tala om hur det är. Jag kan välsigna däremot alla. Och jag har bestämt mig för att vi kan innesluta. Men vi kommer inte att bekräfta. Det går inte att bekräfta allt. Men jag kan innesluta och hålla fast i det. Jag tror att det man ska försöka hålla kvar i den här väldigt delikata balansgången. Det är att tänka, vad är vår första uppgift? Jo, men det är att be för platsen. Det är att be för människor. Det är den första kallelsen. Sök den stadens bästa. Be för den staden. För den stadens välgång är också vår välgång. Gud säger att han har en framtid. Han har en tanke. Han har en avsikt med dig. Även om du inte uppfattar det. Det finns ett du som talar detta in i ditt liv. Den avsikten har att göra med nästa generation. Eller med andra människor. Kraften kommer av att satsa sig själv och sitt på andra. Gör dig trött genom andra människor. Sök stadens bästa. Den första kallelsen måste vara att vara förebedjare för människor och för omständigheter. Inte alltid att ta ställning. Inte alltid att ha en åsikt. Jag kan innesluta men inte bekräfta. Men jag kan be för alla människor och jag kan välsigna alla människor. Gud har en väg in i varje människas liv. Det är min uppgift att se till att de hittar den. Några tankar i tider av stor förändring. Glöm inte att Gud tänker på dig. Glöm inte att du är till för andra. Glöm inte att det viktigaste är att bära välsignelsen med dig till andra. Nu ber vi. Jesus, jag vill tacka dig för att du särskilt i tider av stor turbulens har talat profetiskt in till ditt folk. Och nu vill jag be dig, Herre, för alla oss som är här, för det liv som vi lever, med de frågor vi bär, med alla de bekymmer som vi har. Hjälp oss att hitta din väg. Herre, jag tackar dig för att du har en avsikt med oss, var och en av oss. Du har en avsikt med den här gemenskapen. Du har också en avsikt med hela den här staden. Och jag tror att du har en avsikt med vårt land och med hela vår värld. Och jag ber att jag skulle kunna se det, tala in i våra liv om det som är din avsikt med oss. Och så skulle jag vilja be, Herre, att vi är många som ser att nyckeln till ett meningsfullt liv finns i att investera för andra. Att ge sig själv och sitt till andra. Jag ber, Herre, att vi skulle vara många fler som blir fäder och mödrar. Som bär nästa generation och andra människor som behöver det mer än oss själva. Och så ber jag, Herre, att vi mest av allt skulle bli välsignelsens människor. Förebedjare där vi finns. För grannar, för arbetskamrater, för familj och för vänner. Herre, att vi kan söka människors bästa. Hjälp oss att se vad det betyder i vår tid. Hjälp oss att hitta den väg som är din väg. I den tid vi lever. Vi ber i Jesu namn. Amen.